Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag om koranbränningen som satte eld på NATO-processen och kanske också på regeringssamarbetet. Bland annat. Häng med. Det är torsdag den 26 januari och politikrummet är till sist tillbaka. Två dagar för sent, men bättre sent än aldrig, som det heter. Jag heter i alla fall Viktor Bartkron och du heter som vanligt Thomas Nordenskjöld.
Ja, det stämmer. Vi får beklaga förseningen. Det kom några virus i vägen.
Japp, ännu ett bevis på hur dumt det är att lägga en podd i händerna på två småbarnsföräldrar i alla fall den här årstiden.
Så är det.
Men nu är ju det här en nyhetspodd om politik och inte ett samtal om våra hemförhållanden, så låt oss kasta oss in på området aktualiteter. Det har ju hänt en del sedan vi hörde sist.
Ja, det kan man lugnt säga, och det som verkligen dominerat är förstås Sveriges anslutningsprocess till NATO. Vi pratade ju i förra veckan om att det inte såg helt lyckat ut, det var rätt kärvt, och efter den senaste tidens händelser så ser det ju inte direkt ljusare ut.
Nej, det gör ju inte det. I förra veckan när vi sammanträdde då handlade det om att prokurdiska aktivister hade hängt upp en docka föreställande Turkiets president Erdogan vid Stockholms stadshus. Turkiet hade blivit arga, regeringen tog kraftigt avstånd, den svenska regeringen alltså. De tog avstånd och hoppades med det kunna lugna ner situationen. Men det blev inte riktigt så. Istället så kom den danske provokatören Rasmus Paludan in från höger och eldade upp en koran utanför Turkiets ambassad i Stockholm i lördags.
Ja, den provokationen gick inte obemärkt förbi.
Nej. Inte direkt. Det blev snabbt en världsnyhet och sedan dess har det hållits stora demonstrationer mot Sverige. Framförallt i Turkiet, men också i länder som Afghanistan och Pakistan. Regeringen har protesterat, det cirkulerar uppmaningar om att bojkotta Sverige och svenska produkter. Och den turkiska ledningen, av mest kortsiktigt intresse då, har uttalat att man inte tänker stödja någon NATO-ansökan från Sverige efter detta. Ungefär.
Just så. Och allt det här fick ju då den svenska regeringen att kalla till en presskonferens i tisdags kväll, tror jag det var, med statsministern och utrikesministern och försvarsministern. Men det enda budskapet där var väl egentligen att det säkerhetspolitiska läget är utomordentligt allvarligt och att det är viktigt att Sverige kommer med i NATO och att alla har ett ansvar att ta det lugnt, typ.
Ja. Det var väl ungefär det som var budskapet, och vi får väl se om det fungerar bättre den här gången. Tidigare har det ju snarast verkat trigga folk att komma med nya påhitt när regeringen har försökt att påtala vikten av att inte hitta på nya saker. Men det är en sak vad man säger utåt på en presskonferens i ett sånt här läge. Det finns ju en publik i Sverige, det finns i omvärlden. Det kalibreras väl budskap som ska passa väldigt många olika typer av öron, men vad säger man då bortom mikrofonerna kan man ju vara lite nyfiken på, och det brukar du veta.
Ja, men alltså det är ju tydligt att regeringen är rätt skärrade av den här situationen, tycker jag. Alltså det regeringskällor jag pratar med och har gjort de senaste dagarna har verkligen understrukit allvaret i situationen. Och den nu rätt liksom, det är klart att den nu rätt djupfrysta relationen till Turkiet och Erdogan och allt vad det innebär för NATO-processen är ju liksom såklart viktigt och kanske viktigast det här. Men det är ju tydligt också att oron inte bara handlar om NATO. Alltså man är i regeringskansliet mycket oroliga för en situation som påminner om den som Danmark hamnade i efter Mohammed-karikatyrerna där 2005.
Just det, det är länge sedan nu, men det ledde alltså till bojkotter av danska företag och till då förlorade mångmiljardbelopp i förlängningen och arbetstillfällen och allt möjligt negativt. Och här finns ju också en intressant och kanske ändå inte helt obetydlig parallell mellan Danmark då och Sverige av idag. Alltså när Mohammed-karikatyrkrisen seglade upp så styrdes Danmark då av en borgerlig regering under Anders Fogh Rasmussen som hade ett samarbete med Sverigedemokraternas systerparti Dansk Folkeparti.
Just det.
Och som på sätt och vis blev delaktiga i detta.
Ja, alltså till en början där i Danmark, alltså i krisens inledande fas, så fanns det ju de i Danmark ute till höger som tyckte att det både var kul och bra med den här striden, med den liksom muslimska världen, och som gärna hällde bensin på brasan snarare än att försöka släcka den. Men liksom som personer i den svenska regeringen nu påminner om, efter ja, typ 10 dagar eller 2 veckor så var det inte någon i Danmark där som tyckte det var så kul längre, och den danska regeringen gjorde sedan allt och gick mycket långt för att ta sig ur den där situationen.
Ja, Ulf Kristersson var ju också snabbt ute den här gången, ska vi säga, och markerade väldigt bestämt avstånd från koranbränningen och beskriver den som då djupt respektlös. Betonar att det är tillåtet att göra även otrevliga saker, men det är väldigt tydligt att man vill göra allt för att kyla ner stämningen. Mm. Det har väl än så länge inte fått avsedd effekt, varken utomlands eller på hemmaplan i Sverige. Mm, muslimska ledare uttrycker att Sverige gömmer sig bakom yttrandefriheten, hur man nu gör det. Och här hemma så blev Jimmy Åkesson då istället jättearg på vad han och Sverigedemokraterna såg som undfallenhet mot islamism, vilket de också gärna berättade offentligt. Och vips hade vi både en diplomatisk kris och ett bråk i regeringsunderlaget.
Ja, nej men verkligen. Och här, alltså här sitter ju regeringen såklart på en massa information som inte alltid når allmänheten och heller inte ett samarbetsparti som SD. Men alltså, det visar nog också det här, tror jag, att SD som samarbetsparti liksom in i regeringskansliet får en svår och något problematisk roll som någon form av liksom nästan regeringsparti. Mm. Och här säger ju nu moderat, jag pratar med i regeringskansliet, att informationen liksom till SD är brustigt, att man, alltså man tar delvis på sig det här, och att man liksom, att man skulle fått Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson att liksom förstå allvaret, vad som höll på att ske. Istället då så skapades en konflikt mellan det ledande regeringspartiet och det samhällsparti Sverigedemokraterna. Och det var ju liksom direkt skadligt, medger man nu utan omsvep när jag ringer runt, och dessutom väldigt dålig timing, väldigt olyckligt i det här känsliga läget.
Det känns ändå som en välvillig tolkning av situationen, eller vad man ska säga, att dels kan man ju tycka att Sverigedemokraterna borde kanske ha sett något komma med tanke på, ja, processen vi är inne i, men man skulle ju annars kunna tänka att Sverigedemokraterna faktiskt medvetet utnyttjar det faktum att man inte får sitta med i regeringen och driver sitt eget intresse istället för det som regeringen anser vara i Sveriges intresse.
Mm. Nu hävdar man då från regeringshållen då att man fått SD att förstå allvaret i situationen, vi får väl se, men, alltså, men visst, alltså det kan ju också vara så att Sverigedemokraterna visst förstår allvaret situationen, men struntar i det, vilket en del moderater jag pratar med nu säger. Alltså att SD valt att ta den här konflikten med Ulf Kristersson på det här väldigt spektakulära sättet i det här väldigt känsliga läget.
Och man kan ju tänka sig att de också gör en annan bedömning av vad som är rätt och riktigt och vad allvarligt i situationen, i vilken del av situationen som är allvarligast, bara så det är sagt.
Nej, men det är ju tydligt, det är helt olika grundanalyser här. Men att man liksom men då den liksom moderata analysen här, eller en del moderat lyft som jag pratat med lyfter fram, det är att då Sverigedemokraterna gör det här för att det liksom finns en oro i SD nu över att deras väljare inte gillar den nya regeringen. För det har ju bland annat våra mätningar visat.
Ja, det var jämnt skägg mellan de som tyckte regeringen gjorde ett bra jobb och de som tyckte att de gjorde ett dåligt jobb, ja, med Sverigedemokratiska väljare. Alltså en förbluffande hög andel som tyckte att regeringen var dålig då, med tanke på att den jobbar på SDs uppdrag.
Just så. Och att man då är liksom, att man är oroliga in i SD-ledningen för större väljartapp och därför har liksom försöker göra sina egna väljare här då nöjda genom att ta den här konflikten och beskriva det som att Kristersson kryper för islamister och totalitära tendenser i den muslimska världen. Och om det är så att SD aktivt struntar i konsekvenserna och velat liksom mer tala till gräsrötterna här, så är det ju mer bekymmersamt för Kristersson och Moderaterna än om det skulle handla om någon form av informationsunderskott.
Ja, särskilt eftersom det då finns en stor sannolikhet att mönstret upprepar sig och kanske även under den aktuella krisen då. Ett relaterat bekymmer för de inblandade är ju kopplingen mellan Sverigedemokraterna och själva koranbränningen som händelse. Det är ju en koppling som Sverigedemokraterna själva viftar bort med viss emfas, men som många andra gärna pekar på. Det handlar då om Chang Frick som var inblandad i att ta hit Rasmus Paludan och få honom på plats vid den turkiska ambassaden. Sen går åsikten, eller meningarna, lite isär om vem som föreslog att han skulle göra vad, men Chang Frick är då, för den som inte känner till honom, en rätt stor profil inom det vi kan kalla för den SD-nära alternativmediesfären. Han driver sajten Nyheter Idag och han har och har haft uppdrag åt medier som Sverigedemokraterna själva äger, och han har också haft uppdrag för, och vilket tilldrar sig visst intresse då i sammanhanget, regimkontrollerade medier från Ryssland.
Ja, och han har ju också uttryckt en del ryskvänliga hållningar genom åren som många nu lyfter fram.
Ja, och här finns ju något av ett dilemma då. Alltså, för på ett sätt så vore det ju väldigt tacksamt för svensk del, för regeringens del, att lyfta fram den här kopplingen. Att hålla upp bilden, både bildligt och bokstavligt, där Chang Frick poserar i mössa med ryskt emblem och skriver om ukrainska fascister i Donetsk och säga att titta, det var en rysk påverkansoperation som låg bakom det här. Det är inte vårt fel att det bränns koraner i Sverige. Samtidigt pekar ju spåren i så fall tillbaka in i det egna regeringsunderlaget, vilket inte är helt bekvämt.
Nej, alltså hela den här grejen är rätt pinsam, och det är inte bara för Chang Frick, tror jag. Alltså, och det är ju så att hela den här liksom alternativmediasfären som SD har och omgörs av är ju något som man från Moderaterna och borgerligheten ser med väldigt stor skepsis på. Och här är nog inte Chang Frick i sig som är liksom det som man är mest bekymrad över. Han ses nog som en rätt liksom oseriös frifräsare, tror jag. Men liksom Sverigedemokraternas egna mediekanal Riks, där ju Chang Frick har varit verksam, kan ju Sverigedemokraterna inte svära sig fria från.
Och vi ska väl säga det då, så att ja, eftersom påpekandet lär komma, Chang Frick har ju även medverkat i SVT med viss regelbundenhet på sistone.
Just det.
Så det är ju en person med många strängar på sin lyra, inte bara de här nämnda. Men i anslutning till det där, jag noterade att liberalen Fredrik Malm var ute och uttryckte att Sverigedemokraterna borde ta avstånd från den här mediesfären. Och det kan man ju tycka. Men det är samtidigt lite som att tycka att Socialdemokraterna ska bryta med fackföreningsrörelsen, att Moderaterna ska ta avstånd från näringslivet och att Centerpartiet ska bryta med Lantbrukarnas riksförbund. Alltså det kommer inte hända.
Nej, det ser man inte riktigt hända.
Det är i praktiken omöjligt, eftersom det är svårt att säga var det ena slutar och var det andra börjar. Alltså Sverigedemokraterna och den SD-nära mediefloran, om vi försöker hitta ett ord för det. Alltså de har ju vuxit fram i symbios med varandra, och det är ju förvisso ett problem i det här sammanhanget, eftersom det är lika svårt att dra gränsen mellan den del av alternativmedien som inte lutar åt Ryssland och den del som faktiskt gör det. Och ofta gör det då inom ramen för något slags allmän internationellt foliehattsnarrativ. Vi har ju tidigare sverigedemokratiska företrädare på hög nivå som har varit valobservatörer och gästat ryska arrangemang på Krim och liknande. Erik Almqvist som lämnade efter järnrörsskandalen. Han driver ju en del av de här publikationerna. Så det finns ju besvärande inslag. Ja. Helt klart så.
Alltså lite får man ju också känsla här, tycker jag, att hela borgerligheten nu påminns om allt det här. Och det var nog aldrig något som avhandlades där på tidig slott under de sena drinkarna som intogs, kan man förmoda.
Nej.
Men här har man liksom inom borgerligheten fått sig en påminnelse också om varför Sverigedemokraterna inte kan sitta i regeringen. Det är något bland annat vår ledarsida, som annars är rätt välvilligt inställd till den här nya regeringen, skrivit. Och liksom, känslan för bara några veckor sedan, ska man påminnas om, det var ju, vilket vi pratat om här i podden, var ju snarare, liksom, var ju om något att samarbetet skulle fördjupas, och inom Moderat pratade som att argumenten för att hålla SD utanför regeringen har fallit och så. Men så är faktiskt inte stämningen nu.
Nej, det är ju... jag vet inte vad man ska bli, tycker jag, är mest uppseendeväckande. Men jag tror att det är det faktum att man hade lyckats bortse från det här så länge. Men det ska bli intressant att se om den här situationen får några mer långtgående konsekvenser för samarbetet, just för att man kan ju, som sagt, misstänka att det här inte är det sista gången som något liknande utspelar sig.
Nej, och jag tror att hela den här situationen, alltså med den till synes havererade NATO-processen, de här sverigedemokratiska mediernas koppling till koranbränningen och Jimmy Åkessons väldigt hårda angrepp på Ulf Kristersson, inte är någon särskilt välsmakande cocktail för den här regeringen, som ju redan är hårt pressad. Så mycket kan man nog konstatera, tror jag.
Ja, sen är det klart att beroende på hur allt det här spelar ut, så kommer vi väl komma ihåg det olika mycket. Skulle det vara så att NATO-processen faktiskt havererar fullständigt, att ytterst att Finland meddelar i sommar att de trots allt väljer att gå vidare utan Sverige, eftersom Turkiet helt enkelt blockerar oss, då kommer det här minnet av det här bli väldigt bestående och väldigt negativt för Ulf Kristersson och regeringen, naturligtvis, men ja, för ett betydligt bredare Sverige än så, kan man väl säga. Men det är mycket som står på spel här framöver.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Det är val även i Finland här i vår, april tror jag. Det talas lite om det från regeringshåll. Vi får se om det kan innebära någonting. Man hör ju lite, tycker jag, man kan se vissa tecken på den här, på en ångest inom Moderaterna. Liksom, tänk om den här, vi inte lyckas ro den här NATO-processen i hamn. Alltså, och något som hela tiden finns där och spökar för Ulf Kristersson och liksom regeringen och Moderaterna är ju också Magdalena Andersson. Alltså, med liksom hon med sina liksom skyhöga förtroendesiffror och liksom hennes blotta närvaro utgör ett slags hot mot den här regeringen. Hon har varit med i Aktuellt här flera kvällar på raken och pratat om sina internationella kontakter och vad man som regering borde göra i det här läget. Och det var som någon moderat jag pratade med sa, att tyvärr så gör hon det bra och framstår som förtroendegivande.
Ja, det är onekligen så, eller det uppfattas i alla fall så. Alla mätningar indikerar ju det. Samtidigt är det lite fascinerande att hon har den auktoriteten i de här frågorna, med tanke på Magdalena Anderssons egen resa i säkerhetspolitiken som ju har varit allt annat än rak. Det är ju inte ens ett år sedan som hon slog fast att en svensk NATO-ansökan skulle destabilisera vår del av Europa.
Just det, på min fråga.
Ja, du är alltid där det händer. Det var Magdalena Anderssons regering som åkte till Turkiet och kom hem och sa att nej, men allt är lugnt, de gillar oss och kommer att godkänna den här ansökan. Vilket sen absolut inte hände. Och det är fortfarande Magdalena Anderssons gamla statssekreterare som leder förhandlingarna med Turkiet i den mån sådana fortfarande pågår och så vidare. Ja. Det är ju inte något självklart... någon politiker med en självklar auktoritet i internationella frågor.
Nej, men det där var inte hennes hemmaplan, det var ju tydligt. Alltså, men det sägs det ju vara för Ulf Kristersson. Alltså, han kom otvetydigt till statsministerposten med liksom ett större intresse och självförtroende och kanske också kunskaper då om utrikes- och säkerhetspolitik. Och det är väl i viss mån därför också som en hel del står på spel för honom här.
Ja, men skulle de inte göra det här tillsammans? Var det inte det som var hela... poängen med alltihop? De stod där på en presskonferens tillsammans i maj förra året och allt skulle läggas åt sidan och det här skulle man gå hand i hand oavsett vem som regerade. Det är inte riktigt känslan just nu.
Nej, för här har även Magdalena Andersson varit ute och varit kritisk, direkt kritisk mot Ulf Kristersson, alltså inte lite mer inlindat än Jimmy Åkesson, men ändå, alltså i en intervju med Svenska Dagbladet så tog hon ganska bestämt avstånd från Kristerssons liksom kraftfulla fördömande av den här Erdogan-dockan och beskrev de där uttalandena som olyckliga och att det kunde uppmuntra till nya aktioner. Alltså här ska man ju säga att Morgan Johansson också fördömt den där dockan, men det råkade Magdalena Andersson glömma bort, tror jag.
Selektiv minnesförlust.
Ja, nej, men och det är tydligt, alltså i regeringskansliet så var upprördheten stor efter de där kommentarerna från Magdalena Andersson. Man tyckte att hon gått för långt med tanke på att hon och Kristersson slutit någon form av överenskommelse och sagt att de ska göra det här hand i hand.
Ja, och i spåren av koranbränningen då så har ju Socialdemokraterna också verkligen tagit chansen att liva upp den så kallade SD-frågan. Alltså Sverigedemokraterna som ett hot mot svenska intressen, som ett säkerhetshot som man drev hårt i valrörelsen slutskede, men sen har legat väldigt lågt med i stort sett mellan valdagen och förra veckan. Men nu är den frågan... Nu lyfter man den i alla möjliga sammanhang.
Har fått viss ny näring, får man väl säga. Men annars liksom en intressant sak som jag har snappat upp i samtal med ledande regeringsföreträdare är ett möjligt strategiskifte från Kristerssons sida som man börjat se vissa tecken på. Alltså i förra veckans partiledardebatt i riksdagen så bjöd Ulf Kristersson in oppositionen att göra upp om migrationen och kriminalpolitiken och energin, tror jag det var, de tre delarna. Mm. Alltså inte alls kopplat till NATO-processen. Och då med oppositionen avses ju i första hand här då Socialdemokraterna men även Centerpartiet. Det där tog ju ingen på så stort allvar, kanske för att Kristersson själv tidigare ständigt raljerat mycket över att Socialdemokraterna och Centern alltid i alla lägen vill göra upp rätt.
Ja, det ligger väl samtidigt i uppdragets natur. Alla vill väl göra upp så brett som möjligt så länge de själva får vara ordförande för mötet och inneha statsministerämbetet.
Ja, men så är det. Alltså, men enligt mina källor så är ändå den här inbjudan inte bara någon form av kommunikativt grepp som Kristersson slängde ur sig för att en talskrivare tyckte det lät bra, utan det finns en strategi bakom som även kommer visa sig framöver, säger man.
Ja, samt det är ju lite svårt att se exakt vart det skulle leda. Alltså i vissa enskilda saker som en energiöverenskommelse, absolut. Men annars är ju erfarenheten av att förhandla i flera led att det är svårt. Mm. Man har ett tidavtal som man säger att det ska absolut inte ruckas på. Det är ju väldigt detaljerat på just områdena migration, kriminalitet och energi. Ja. Så vad exakt det är som är förhandlingsbart är ju lite oklart. Och man fick ju lite grann intrycket att Socialdemokraterna och Centerpartiet generöst erbjöds komma och underteckna tidavtalet. Vilket kanske inte riktigt vad de ser framför sig.
Verkligen. Nej, men det återstår ju verkligen att se vad det här tar vägen. Men skulle man verkligen ändå ta ett steg till att bjuda in Socialdemokraterna och Centerpartiet och uppnå någon form av samsyn i några av de mer centrala frågorna just nu, så skulle det vara ändå lite av en game changer, eftersom man då både skulle ha med sig Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Alltså, det krävs ju här om det ska bli brett. Och eftersom de sitter fast i samarbete med SD så måste ju även de vara med. Och det är väl kanske också för sig det som just den aspekten som gör att det är lite svårt att se det här framför sig.
Ja, och är det inte det som är den egentliga konflikten här då, den är lite meta, den är lite abstrakt, men den är ändå ganska viktig. Alltså definitionen av vad är egentligen en bred överenskommelse och hur borde den se ut? Ja, enligt Socialdemokraterna så är ju en bred överenskommelse alla utom Sverigedemokraterna under socialdemokratiskt ordförandeskap. Mm. Medan enligt Moderaterna så är ju en bred överenskommelse, ja, det du har räknat upp här, det vill säga alla utom Vänsterpartiet och Miljöpartiet under moderat ordförandeskap, för att tyngdpunkten hamnar där då. Mm. Det är ju såklart så att bägge har strategiska skäl, parlamentariskt strategiska skäl till att välja den sammansättning som passar dem själva bäst. Har även politiska skäl, alltså Socialdemokraterna vill av naturliga skäl ha med sig Vänsterpartiet för att dra politiken åt det hållet och så vidare. Men det blir ju också en filosofisk fråga här, alltså är det en bred samling om det näst största riksdagspartiet inte är med? Kan man ens prata om en samlingsregering om man nu skulle dra det extra så långt man kan? Kan det vara en samlingsregering om det näst största partiet inte är med? Det är ju en... Jag tycker den frågan förbises lätt när det diskuteras behovet av bred samling. Vare sig man liksom gillar eller ogillar Sverigedemokraterna så är det ju svårt att bortse från att de har en femtedel av parlamentet drygt. Och att det är svårt att kunna prata om någon nationell samling när de inte är med. Så, men det där, det lär väl bli relevant framöver, den här distinktionen.
Ja, men så är det ju. Alltså, men alltså för de moderata strategerna är ju ändå sökandet av någon form av samförstånd med Socialdemokraterna, om det nu är genuint, ett sätt att delvis byta spår här ändå, tror jag. Och liksom såklart försöka sätta bilden av att man är ett samlingsparti som kan ena och samla stöd brett. Alltså det här som Socialdemokraterna traditionellt anses vara bra på. Och här finns ju också någonstans en kalkyl att det kan bidra ytterligare till den här normaliseringen av Sverigedemokraterna.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Kriget i Ukraina och NATO-processens många turer har förstås dominerat nyhetsagendan den gångna veckan, men det finns faktiskt ett lite oväntat ämne som har konkurrerat i Sverige, alltså, som exploderade kort efter vår förra podd och som vi naturligtvis också måste avhandla.
Ja, du tänker på den ålfiskande statssekreteraren här, misstänker jag, som fortfarande trendar på Twitter så här mer än en vecka efter avslöjandet.
Just precis. PM Nilsson, som blev ertappad när han fiskade utrotningshotad ål i Blekinge skärgård sommaren 2021, som först ljög för Havs- och vattenmyndigheten om att det inte alls var hans ålryssjor och som sedan upprepade den lögnen för polisen så sent som i julas innan han ångrade sig, ringde tillbaka till polisen, erkände och tog ett strafföreläggande på 40 000 kronor.
Ja, en något oväntad men desto mer rubrikvänlig skandal, får man säga.
Ja, och vi ska väl ha viss transparens här eftersom det säkert är några som undrar, så vår och kollega Helena Gissén är ju gift med PM Nilsson, och det var också därför som hon lämnade den här podden och vår politikredaktion i samband med att han tog steget från journalistik och in i politiken. Och det var ju förutseende då, kan man konstatera, för det är just den här typen av situationer som kan uppstå.
Ja, och jag har dessutom jobbat på samma tidning som PM i massa år, Dagens Industri, där han var politisk redaktör fram till i höstas.
Ja. Nu är han i vilket fall i den politiska världen, och där ser han ut att bli kvar trots det som har hänt. För efter flera dagars tystnad så kom Ulf Kristersson, som alltså är PM Nilssons närmaste chef och enda chef, ut och förklarade att ålfisket visserligen var, citat, mycket dumt, slutcitat, men att Nilsson trots detta kunde sitta kvar. Och det är ju Ulf Kristersson alena som bestämmer sånt.
Ja, Kristersson valde här då att inte lyssna på oppositionen. Både Ardalan Shekarabi och Magdalena Andersson hade ju gått ut och krävt PM Nilssons avgång, att han skulle få sparken. Det har också KU-anmält Kristersson för hanteringen av hela den här anställningen.
Japp, och det här kan ju tyckas vara en separat bagatell i det stora hela, men jag tror ändå att det finns en del växlar att dra på det här förfarandet. Alltså hade det varit 10, 15, 20 år sedan så tror jag att PM Nilsson hade fått gå. Som ministrarna Maria Borelius och Cecilia Stegö-Kilo under Reinfeldts första dagar, och som motsvarande statssekreteraren Ulrika Schenström något år in i den förra borgerliga regeringen.
Mm. Ja, men det är liksom, det har ju varit rätt ängstigt länge. Alltså Stefan Löfven lät ju Aida Hadzialic gå för att hon druckit två glas vin var väl i Danmark och sedan körde över Öresundsbron och in i Sverige med något för hög promillehalt. Mm. Och Jan Larsson, den nästan legendariska S-strategen som väl i viss mån vann valet åt Stefan Löfven där 2014. Han skulle bli minister, var utlovad, lovade det, men fick ju inte bli det för att han hade asfalterat sin uppfart svart, och trots att han erkände allt det där så fick han inte det. Och där och då så ansågs ju den här liksom ängsligheten ha gått för långt enligt flera. Det sågs som ett tecken på svagt ledarskap från Löfven i det där fallet då. Och det var väl Göran Perssons devis att låt inte media sparka någon. Det gör jag själv när allt lagt sig och det känns som att läget är det rätta. Ja. Det viktiga är att jag bestämmer.
Ja, precis. Det var det helt centrala då. Jag tror ju att man har tittat på det här och andra exempel och dragit slutsatser också från borgerligt håll. Alltså att av politeringarna under Reinfeldt ledde ju inte till att skandalerna glömdes bort och kunde sopas undan. Snarare så ristades de ju i sten, och vi pratar fortfarande om dem. Och det finns också en stark uppfattning i borgerliga kretsar som inte minst pikant nog har drivits av PM Nilsson själv i rollen som opinionsbildare. Att man från borgerligt håll måste tuffa till sig och inte vara så undfallande gentemot och framförallt socialdemokratin. Och på det sättet så tror jag att just socialdemokraternas höga tonläge i ålfrågan har talat till PM Nilssons fördel.
Mm, så kan det vara.
Ja, att inleda tiden vid makten med att sparka en profilrekrytering efter krav från Ardalan Shekarabi, det ville Ulf Kristersson verkligen inte göra.
Nej, vi får väl se om det dyker upp något mer i den här historien, men gör inte det så lär han sitta kvar, alltså nu när statsministern lagt hela sin auktoritet bakom det.
Ja. Vi får väl se i nästa vecka hur det blir med den saken, och då får vi också se vem som väljs till partiledare i Centerpartiet på torsdagens extra stämma. Kanske inte lika spännande dock.
Nej, Muharrem Demirok är fortfarande den enda kandidaten, och uppmärksamheten kring hans misshandelsdomar har väl lagt sig lite nu.
Ja, det är hård konkurrens i nyhetsflödet. Är det inte krig så är det NATO eller ål. Det går nog som planerat det där, och det får vara stalltipset, men vi hörs innan dess. Nästa vecka hoppas vi vara tillbaka på vår ordinarie tisdagstid. Tack för idag, Thomas.
Tackar.
Och tack till er som hade tålamod nog att vänta på oss hela vägen till torsdag den här veckan. Hörs igen den sista januari. Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.